En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sverigepriser på el. Är det en bra idé? Det vill säga, ska man ha ett pris på den el vi exporterar och ett annat, mycket lägre pris för elen som används här i Sverige? Det tycker experten Bengt Ekenstierna, energimarknadsexpert som ligger bakom det här förslaget. Vi ska diskutera den här saken med honom i dagens avsnitt av Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik. Idag med Max Järnek och Daniel Stunan. Varmt välkommen till Starta pressarna och Katalys, Bengt Ekenstierna.
Tack för det, tack.
Du är tidigare vd för E.ON, energisystem och nuvarande styrelseledamot i norska statligt ägda energibolaget Statskraft. Jag gillar namnet Statskraft. Det ska jag fan ta, tror jag.
Ja, det var inte riktigt korrekt. Jag har varit vd för ett antal av E.ONs dotterbolag.
Okej.
Okay. Bland annat då, och varit verksam inom inte minst elnätsverksamheten. Och sen har jag suttit i starka styrelse, vilket jag för 2 år sedan lämnade.
Okej, men det är din bakgrund. Du har jobbat väldigt länge inom så att säga, elproduktionssidan.
Ja, jag startade efter skolan på 1975 på det som då hette Sydkraft. Och var med under den perioden när vi hade en tillväxt där elförbrukningen var 10:e år fördubblade. Så vi byggde 12 kärnkraftverk parallellt i Sverige. Och det var... aldrig någon som gnydde om det, utan det klarade Vattenfall och Sydkraft av med galans.
Har Ebba Busch ringt dig?
Nej.
För hur gjorde jag? Hur gjorde du Bengt förra gången?
Ja, nej men vi blev ofta tillfrågade att vara med i olika sammanhang. Och det kunde ju ha sysselsatt oss helt ut. Men då brukar vi säga att om energidepartementet är med och helst Ebba Busch så deltar vi. Men det har inte blivit tillfälle.
Men om man bara ska säga mer, du började då efter plugget 75, är du ingenjör i botten?
Ja,
eller?
Civilingenjör på elkraftssidan. Och jag jobbade de första åren ju som teknisk specialist och lärde mig liksom systemen och apparater och sånt. Och sen kom jag in i de stora projekten, infrastrukturprojekten, och har varit med och byggt elkablarna till Danmark, jag har varit med och byggt dem till Finland och varit med och byggt det.
De här som de spränger hela tiden, eller som råkar gå av synkroniserat vid samma tillfälle hela tiden?
Ja, det har väl egentligen inte hänt att vara telekablar framför okay. Som gått av. Sen var jag faktiskt några år på Nya Zeeland också och hjälpte till att bygga kabelförbindelser med Nord- och Sydön. Så att jag har ju då efter den här perioden med alla projekten så blev jag en dotterbolagschef och har sen jobbat i 20 år i sådana roller inom koncernen. Så jag har ju, men framförallt då var det på, när elmarknaden avreglerades inför 90-talet, då var jag ju på det som heter Sydkraft eldistribution. Och där var jag väldigt engagerad i regelverken som sattes upp för den avreglerade elmarknaden. Vi gick ju från en 100-årig, om inte i alla fall 80-årig och reglerad elmarknad över till en elmarknad som skulle styras av marknaden. Och det där förstod ju varken vi eller de som fattade besluten vad det var för komplexitet. Frågan som man ställer sig det är, kan man lämna över samhällskritisk infrastruktur till marknaden? Kan vi låta marknadsekonomin bestämma om vi ska bygga ut produktion bara för att i det korta perspektivet är det inte lönsamt. De riskerna som det är inte marknaden beredd att ta. Och det är ju inte bara inom elsidan, det är ju inom sjukvård och skola och allting som de här frågorna kommer upp. Hur långt kan vi lämna över till marknaden? Och jag kan då säga att när det gäller elmarknaden, så i vissa delar kan det finnas en marknad som då hanterar det. Men det finns i andra delar där inte marknaden fungerar. Och till exempel om vi tar elnäten som är ett monopol. Vilket de måste naturligtvis vara. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart att bygga parallella elnät. Men i monopolet ligger då, ska det vara ett regelverk som ser till att monopolet inte missbrukas. Ja? Och där har det regelverket som sattes upp i Sverige på 90-talet inte matchat detta, utan vi har ju fått ett regelverk som har gjort att finansiella aktörer har investerat i elnätsverksamhet på grund av en väldigt svag lagstiftning som har gett möjligheter till avkastningar som är eftertraktade.
Det är liksom elnätsbaroner. Vi kommer gå in på allt det här i detalj sen, men vad tänker du, Max? För du har varit med oss, liksom gjort manus till dagens möte, eller vad säger, dagens podd och så.
Ja, om man tar den stora bilden så är det ju som du sa att från 50-talet och fram till 1990 kanske så byggde man ut elproduktionen väldigt, väldigt mycket i Sverige. Man fördubblade det var tionde år. Och sen efter 1990 så var i princip efterfrågan varit still. Man har inte ökat någonting. Och den här avregleringen som skedde på 90-talet, jag har hört att den gjordes för ett system som redan var färdigbyggt. Man ansåg att nu behöver vi inte bygga mer elproduktion, vi har för mycket. Nu gäller det bara att använda den vi har så effektivt som möjligt och därför kan vi nu avreglera marknaden. Är det en korrekt bild av?
Nej, men det är ju riktigt. Alltså politiken sa ju så här att kraftbolagen har ju kunnat bygga ohämmat därför att den styrmodellen man hade var att elbolagen fick alltid rätt att ta ut en eltariff mot sina kunder som utsvarade de kostnader man hade haft. Ja. Och en gång om året så fick ju Vattenfall och Syka att åka till Stockholm och träffa pris- och kartellnämnden och förklara varför man ville höja 0,5 öre eller 1 öre per kilowattimme. Och så fick man då åka hem och justera det och så bestämde man priset årligen som då var kopplat till vilka kostnader man hade. Och det är klart, om man får betalt för alla sina kostnader så bygger man ju gärna.
Mm.
Och det byggdes ju bland annat 12 kärnkraftverk. Och det byggdes ju även ut ett elnätssystem som var väldigt robust. Ju. Vi hade i Sverige världens bästa, stabilaste elsystem under 80- och 90-talet.
Så incitamentstrukturen i det gamla systemet var ju då kostnadsdrivande skulle man kunna säga om man var finansminister.
Ja.
Men det byggde då så att säga, det blev jävligt mycket investeringar i väldigt bra elsystem för det fick de hämta hem då på kilowattimmen.
Precis. Och då sa politiken så här att om vi då avreglerar elproduktionssidan och försäljningen så kommer det finnas enligt marknadsteorierna mer produktion än efterfrågan, då kommer priserna sjunka. Och därför så drev det ju på att man skulle avreglera. Det resulterade ju att de stora kraftbolagen stängde ju ner sådana produktionsanläggningar som inte var lönsamma. Oxelösund till exempel, delvis Karlshamnsverket också. Så att de inte liksom låg och pumpade in produktion.
Som sänkte deras vinster och pris.
Om man då tittar.
Men det är väl bara tillfället att priset sjönk, men sen då man väl en ny jämvikt där man har mindre produktion och ett pris som också stabiliserar sig.
Ja, och det visar att man tittar historiskt att priset sjönk inte.
Nej.
Det ligger kvar på samma nivå. Ja. Ungefär. Och vad kan man nu dra för slutsats om man gör en analys av det? Ja, det var ju att den här överproduktionen och överinvestering i elnät, den var ju sund. Den var ju på något sätt marknadsmässigt. För att det förändras ju inte när man hade avreglerat.
Men alltså, om man bara så här. Det finns ju väldigt mycket som i svang i debatten. Man hör det finns liksom olika krafter, säkert både på alla sidor i politiken, driver olika teser om vad som har hänt i Sverige de sista 30 åren. Och det finns ju liksom två, tre frågor. Det ena är så att säga det som vi kommer in på i kärnan, i det vi ska prata om, Sverigepriserna och det. Men jag tänker så här, en av de sakerna är att vi på något sätt skulle ha för lite el i Sverige. Och det är det du är inne på nu. Så här, vad gäller där enligt dig? Och den andra saken är då på något sätt att det var liksom olika socialdemokratiska regeringar som la ner kärnkraften. Och när jag har grottat till det där, för att jag vill alltid skriva korrekta saker, då har jag kommit fram till att ja, det skedde ju under socialregeringar, men det var ju ofta, det handlade om skatter och sådär. Men i princip var det ju privata bolag då som bestämde att lägga ner. Och jag kommer ihåg själv en gång, jag satt i ett sommarstug jag hade då på Gotland. Och så var det en här riktigt kall jävla dag. Och jag såg liksom hur den här mätaren bara snurra. Och så hör jag på radion att de har bestämt att om det var Sydkraft eller om det var E.ON. Det var någon av de här stora aktörerna som hade bestämt att lägga ner om det var någon reaktor i Oskarshamn. Eller det var så, och så, hur fan kan, och jag, min tanke var, hur fan kan det vara privat beslut för ett aktiebolag? Det här borde vara, alltså det har varit en enorm kamp i Sverige om att bygga och vilken energislag ska vi ha.
Mm.
Hur kan det vara hur kan ett privat bolag bara bestämma, vi lägger ner det här? Och då var argumentet att elpriset då var för lågt.
Ja. Ja.
Och sen några år senare så är elpriset för högt.
Om man tittar på en kurva så kan man se att elpriset, eller det vi kallar spotpriset som är före skatter och liknande, det har ju precis varit stabilt sen avregleringen skedde. Va? Det låg ju på 30 öre ända fram till 2020 då det drog iväg upp till flera kronor. Ja. Men alltså din iakttagelse är ju riktig att på den avreglerade elmarknaden så ägdes ju då produktionsanläggningar av privata bolag. Även Vattenfall var ju ett aktiebolag, även det ägs av staten. Ja. Och det har varit mycket diskussion i mellan politiker vem som lade ner kärnkraften, att Oskarshamn och Ringhals. Ja. Vi vet ju att Barsebäck, det var ju staten som lade ner det efter påtryckningar från Danmark.
Ja, ja, det ligger ju i princip i Köpenhamns nacke. Alltså det är som att ha en kärnkraftsreaktor i nacken om man är i Köpenhamn, en av de största städer. Så att där kan man ju förstå av, men det är den av så är det inte så kul i Köpenhamn.
Nej, men det var inte heller kul för de som bodde i Malmö.
De hade ju, och nej, inte Malmö heller, men de hade ju inte kärnkraft heller i Danmark.
Nej. Men de hade kolkraft däremot som är mycket värre.
Ja, absolut. Nej, men jag menar, det var ju den diskussionen där för 20-25 år sedan.
Och den har, den är liksom styrd av politiska beslut. Ja. Mm. Men när det gällde stängningen av Oskarshamns reaktorer som då E.ON vid det tillfället var majoritetsägare i, men även Fortum var stora ägare där, och Ringhals, så är det en kombination av att politiken hade lagt på så mycket produktionsskatter för man ville vara med och så säga casha hem för det man tyckte det här var. Det är ju stora vinster som kraftbolagen gör här. Men kraftbolagen såg ju då att med de här höga produktionsskatterna så blir det inte lönsamt att uppgradera de här kraftverken. De måste ju underhållas och renoveras. Ja.
Det är ju viktigt kan man ju säga.
Mm. Ja, och det var ju drivkraften då för när E.ON var ju mitt inne i en stor renovering, hade lagt ner flera miljarder i ett av de här reaktorerna som man då plötsligt bara stänger. Därför man såg inte att det fanns ekonomi framöver med de här. Och det är ju det som är med marknaden. Marknaden tittar liksom, kan vi tjäna pengar på detta? Nej, men då stänger vi den fabriken då.
Och aktiebolag har ju ett uppdrag. Alltså i lagen står att aktiebolag, oavsett om de driver korvfabrik eller kärnkraftsverk eller friskola, så ska de göra en sak. De ska leverera ett överskott, en vinst till ägarna. Det är uppgiften. Ja, och de gör det de ska göra.
Ja, jag menar, därför kan jag tycka att de besluten var ju marknadsmässiga riktiga. De följde ju aktiebolagslagen och liknande. Och då är vi tillbaka till detta. Kan man lämna samhällskritisk infrastruktur till marknaden?
Mm.
För marknaden agerar på ett annat sätt än om det då inte, om det hade varit som mer kontrollerat av samhället.
Att det var ett politiskt beslut. Vilka energianläggningar ska vi ha? Vilken produktion behöver vi långsiktigt över tid? Och sen får så att säga, kanske privata aktörer utföra det åt staten. Men att till exempel besluta att lägga ner ett kärnkraftsverk som kostar tiotals miljarder att bygga. Kanske hundratals miljarder idag.
Ja.
Då ska det kanske vara ett riksdagsbeslut, kan jag tycka. Vad tänker du, Max?
Nej, man kan ju säga att under det gamla systemet där elproducenterna fick betalt för hur mycket de byggde, så hade de ju kanske inte lagt ner kärnkraften. Då hade de kanske hellre byggt ut kärnkraften.
Och renoverat.
Ja, men alltså i det gamla systemet så före 95, före avregleringen, så hade ju till exempel Sydkraft ansvar för elförsörjningen på en linje söder om Varberg, Västervik. Och vi hade ju så att säga konsumtionen. Vi hade ansvar för att det fanns produktion tillräckligt för att möta efterfrågan. Ja. Och det var ju inga diskussioner om det, va? Och de besluten fattades i Sydkrafts styrelse då. Att här ser vi framöver att vi har kunder som då efterfrågar mer. Alltså vi måste då säkerställa det finns produkter.
Alltså jag bara en anekdot jag kommer ihåg. Jag jobbade då på SSU:s tidning Tvärdrag och så var den här Nuon-affären.
Ja.
Som ju var liksom hål i huvudet på alla sätt. Och det var, ja, du får nästan, jag kommer inte ihåg exakt, men det var att Vattenfall var väl inblandad i att köpa anläggningar utomlands. Ja, ja. Och då skulle jag skriva någonting om det där. Och då satt jag faktiskt, som man ibland gör då, som på den här gamla, man går in och så läser man verksamhetsberättelsen. Eller om det var någonting till årsmötet, jag tror det var verksamhetsberättelsen. Jag kommer inte ihåg om det var 2010 eller 9 eller någonting sånt där. Och då var det så här, jag ramlade faktiskt nästan av stolen. Alltså så här, 32 år gammal, 31 år gammal så här, chefredaktör på SSU-tidning. Och så läste jag liksom ungefär, jag tror att ur minnet så här, vår strategi är nu att vi har under 5 års tid aktivt sålt nyrenoverade, välskötta vattenkraftsanläggningar i norra Sverige som vi ägnade 80-90-talet åt att renovera till i princip noll produktionsdriftkostnad. De har vi nu sålt och håller på att sälja av aktivt de kommande åren och aktivera och går nu stort in i kärnkraft och kolanläggningar i Tyskland.
Jag känner inte igen att man sålde av vattenkraftanläggningar. Men man gick ju in i satsningar med bolag.
Ja, men jag kopplar väl ihop att det här arbetet med att liksom sälja av och ja. Liksom privatisera småanläggningar, ja. Det fortgår.
Ja.
Och så går vi nu stort in i brunkol och ja. I liksom brunkol och kärnkraft i Tyskland och Polen.
Ja.
Jag tänkte bara, alltså, det här är verkligen fritt ur min anekdotisk bevisföring. Men så skriver ingen C-uppsats med det här som bas. Men de här, oavsett då, de här två sakerna hände samtidigt
mm.
och det kanske också var små kommunala anläggningar. Vi har ju några kommuner i Norrland som fortfarande äger sin vattenkraft och så
ja.
Vidare.
Ja.
Och det oftast byggdes det här på 20-30-talet ja. När Sverige industrialiserades och sen under 40-50-talet. Och sen renoveras det här då på 80-90-talet. Och de här, alltså att ha en vattenkraftturbin mm. eller ett stor damm i sin kommun,
ja.
Det kan ju betala hela kommunalskatten.
Ja, i Norge har man ju ett system som jag konfronteras med när jag satt i Stackars styrelse där vattenkraftproducenterna får upplåta så att säga el till kommunen till självkostnadspriser. Så kommunen har en stor fördel av att de kommuner som har vattenkraftanläggningar får köpa självkostnadspriser. Dessutom så får de några öre per producerad kilowattimme som en inkomst till kommunen.
Mm.
Och detta skapar ju att kommunerna i Norge som har vattenkraftanläggningar byggda på 20-talet och därefter, de har en väldigt positiv syn till detta, för det är de rikaste kommunerna i Norge. De behöver inte göra någonting, de har elens självkostnadspris och de har då en intäkt.
Mm.
Och det är synd att vi inte har ett sådant system i Sverige, för det tycker jag skulle ta bort mycket den här diskussionen om att man har upplåtit i Norrland och därför tycker man att man ska lägga elpriser där. Ja, men det tycker jag också att kommunerna skulle få en fin tillbaka. Mm. Inte av skattemedel utan av producenterna då.
Just det.
De fick ta.
Eller ibland då äga själv anledningen.
Ja, äga anledningen själv.
Men ska vi gå in på det som ändå orsakat att du här. Det här är så jävligt intressant måste jag säga. Man vet nästan ingenting om det här som är. Varje sekund behöver man ladda sin telefon. Datorn ja. Behöver vara ikopplad. Om elen går nu så upphör den här sändningen. Då får vi återuppta den. Alltså, men Max, vill du liksom gå in, köra in oss på kärnämnet här?
Ja, jag tänkte det här med just priserna och prissättningen. För det är någonting som har hänt sedan 90-talet. Att man prissätter el på ett helt annat sätt än man gjorde före 90-talet. Och att elpriserna nu inför vintern går upp. De går upp väldigt mycket i södra Sverige, inte lika mycket i norra Sverige. Det kan vara väldigt stor skillnad. Men det vi har är vad man kallar marginalprissättning. Att den sista kilowattimmen el, den dyraste kilowattimmen el, får bestämma kostnaden för all el som säljs på marknaden.
Priset på all el på marknaden.
Priset på all el på marknaden. Och innan 90-talet så hade man ett system där det kanske var kostnaden som bestämde priset. Att om vattenkraft kostade några få ören så såldes det också för det. Då fick man betala det. Men nu så även om vattenkraften är billig och vindkraften är billig, men gasen råkar bli jättedyr, så säljer man vattenkraften och vindkraften för samma dyra pris.
Ja.
Och det systemet har vi nu, och vilket de som förespråkar det här systemet säger att det leder till mer investeringar och mer effektivt utnyttjande. Men det leder också till de här prischockerna som vi har sett nu senast under gaskrisen, alltså efter invasionen av Ukraina, när gaspriserna sköt i höjden. Och även om Sverige inte har någon gas alls nästan, så fick vi de här höga priserna trots att vår el var lika billig som förr i tiden. Att
producera. Och det var ingen brist i Sverige på el.
Nej, alltså...
Vilket ju många människor då tänkte att nu blir det jättedyrt och det är kallt och så blir det liksom då stiger priset som fan.
Ja.
Det måste ju vara då för lite el i Sverige.
Men man kan säga att egentligen så, alltså jag kan förespråka den marknadsprissättningsmodell vi har, tillgång och efterfrågan som du redogjorde för. Den är sund och vettig. Problemet är bara att spotpriset idag till sin majoritet i södra Sverige sätts av elområdesavgifterna, har ingenting att göra med produktionskostnaderna på elen. Så merparten av kostnaden som kunder i söder om Dalälven betalar, det är ju bidrag till Svenska Kraftnät som inte har gjort någonting för att man har en elområdesmodell som har havererat ju, år 2020 och som genererar i snitt 25 miljarder om året in på ett konto på Svenska Kraftnät. Så hade vi liksom tagit bort den delen, så tycker jag att den modellen med tillgång och efterfrågan sista kilowattimmen, det är ju liksom som modell man har på råvarubörser. Mm. Att den hade fungerat bra. Den fungerar jättebra ända fram till 2020.
Mm. Och det är just att man har fyra olika elområden i Sverige.
Ja, det är ju att man... Alltså då, vi hade situationen att vi hade ju mer efterfrågan i södra Sverige än vad vi kunde producera eller flytta ner till södra Sverige. Men det fungerar ganska hyfsat så länge Ringhals och Oskarshamn var i drift. Ja. Men när Ringhals stängde två reaktorer då 2019 och 2020 så fick vi ju så lite produktion i södra Sverige i förhållande till efterfrågan. Och med efterfrågan inkluderar jag då exporten till Danmark, till Tyskland, till Polen, till Litauen. Ja. Så att då räckte ju inte det till och då behövde vi ju få ner mer el från Norrland så, där det finns ett överskott på produktion. Ja. Vi har ingen brist, vi har ingen effektbrist i Sverige. Utan vi har tillräckligt mycket produktion för att klara problemet. Vi har att vi har inte överföringsledningar att föra över den till där den efterfrågas.
Och varför har vi inte det?
Och den anledningen att systemet var designat på en tid när vi hade 12 kärnkraftverk som var lokaliserade där de stora efterfrågorna var, alltså i Mälardalen och söder därom. Och då var ju de här ledningarna från Norrland, de skulle ju då balansera detta. Men när man la ner så mycket som vi har gjort sen, vi har lagt ner 4500 terawatt eller megawatt produktion ju. Det är klart att alltså, då behöver vi överföra mer från Norrland. De ledningarna finns inte.
Mm.
Och bygga de ledningarna eller en ledning i snitttid så är ju minst 10 år från beslut till man håller in.
Men man har inte heller inlett detta, eller hur?
Nej, alltså det har gjorts förstärkningar. Svenska Kraften har gjort det.
Ja, ja.
Framförallt uppe i Norrland mellan område 1 och 2. Men begränsningarna är ju mest påtagliga mellan områdena i söder om Dalälven.
Och det här är alltså de här stora kraftledningarna man ser genom landet och genom storstäderna. Det går i Stockholm, Mälarhöjden, Bredäng, där går en sån här jättekraftledning. Det här stora stomnätet, eller vad kallar man det?
Stamnätet. Mm. Nej, men det är det. Så att, alltså jag skulle säga att avregleringen vad det gäller så att säga, prissättningen, den tycker jag liksom har fungerat bra. Däremot så har det liksom inte lett fram till att någon tar ansvar för att det är balans med tillgång och efterfrågan. Mm. Det försvann med avregleringen, det ansvar som Vattenfall och Sydkraft hade. Och det gör ju att idag så ska marknaden göra det. Och jag har efterfrågat länge att vi måste ha myndighet i Sverige som tar ansvar för att den balansen finns. Ju. Och de ska ju ha medel också för att kunna stimulera marknaden då att se till att det finns en balans.
Men om man tänker så här, man är en svensk, man har ett radhus, en villa, en sommarstuga, en lägenhet, man bor någonstans, man behöver el på för att värma, köra diskmaskinen, tvättmaskinen och så vidare, sätta på tvn. Vi minns ju då 2020 när man själv sprang och stängde av golvvärmen och diskmaskinen och fyllde diskmaskiner. Det är mycket som det är positivt att spara på el på det sättet, men det gick ju liksom, det var ju en situation där man inte hade råd att betala räkningen, inte ens folk i medelklassen, och sen började räntorna stiga och sådär. Men om vi tar då, du är ju känd för en bredare allmänhet som följer de här frågorna. Från att du driver den här idén, konceptet med Sverigepriser. Och vad är det? Kan du berätta om det?
Sverigepriser, vi har ju inte kallat det för Sverigepriser, det är ju Vänsterpartiet som har...
Okej, vad kallar du då?
Ja, vi har kallat det för, det är gått under namnen Bacon-modellen, och den anledningen att vi har konstruerat en modell som vi redan för 3,5 år sedan presenterade för Energimarknadsinspektionen och Svenska Kraftnät, som bygger på att allt lika nuvarande modell där tillgång och efterfrågan sätter priset skulle man tillämpa, men man skulle tillämpa den att man avräknar de svenska volymerna för sig innan man avräknar eller lade till exportvolymerna.
Alltså helt enkelt, i Sverige har vi tillräckligt med el som produceras ganska billigt och ganska rent, eller väldigt rent.
Ja.
Och så har man ett underskott då i Tyskland, för där har man lagt ner ännu mer kärnkraft, ja, alltihopa. Ja. Och man håller på att avveckla kolen.
Ja.
Och klimatskäl. Mycket bra. Men då köper de el, framförallt från Sverige men också från Norge och en del andra länder. Och ibland köper vi tillbaka lite grann. En riktigt kall vinterdag kanske vi köper tillbaka också. Men alltså, de köper el av oss, och då blir den här marginalprissättningen då gäller i Europa. Det är en europeisk elbörs, om jag uppfattar det. Och då har de väldigt höga elpriser jämfört med oss.
Ja.
Så då och det är det som spiller då över. Och så de här gaspriserna som Max pratade, ja, om innan, som kom då efter 2020 och 2022 då med invasionen av Ukraina. Då får vi liksom, så i Skåne sitter man och betalar liksom tyska priser.
Ja.
Fast det har ingenting med kostnaden för svensk produktion. Det här är ju verkligen, jag menar, jag tror liksom att till stor del att den här regeringen vi har idag sitter där. Man får tycka exakt vad man vill om den. Framförallt behöver inte du ansluta oss till vår liksom vänsteruppfattning här i Svarta Pressarna. Men jag tror den vann valet på elpriserna. Och att känslan hos väldigt många, de som sitter, bor i Skåne där du bor, det är ju att vi måste ju ha brist på el. Alltså man tänker, man lever i en marknad, det är elmarknad. Och så får man världens högsta elräkning som bara stiger och stiger utan tak. Då tänker ju en vanlig människa naturligtvis, ja, att det måste vara brist på el. Och så säger man, ni har lagt ner kärnkraften och så vidare, och priserna bara skenar. Då tänker ju alla, vi har brist på el.
Ja.
Och så det har det egentligen inte med det att göra.
Nej, det har inte. Nej, alltså, som jag sa tidigare, det har ingenting att göra med bristen på elen, utan det höga elpriset i södra Sverige, det är ju kopplat till flaskhalsavgifterna som elkunderna måste betala. På ett oskäligt och osunt sätt, de som bor söder om Dalälven.
Men det är de här elområdena?
Ja, det är elområdena. Det har ingenting att göra med de importerade priserna. De kommer liksom ovanpå det sen. Ja? Så när det gäller det här så kallade Bacon-modellen, så säger vi som så att Nord Pool gör precis som idag. Man behöver inte ändra sina logaritmer. Man bara lägger in den volymen som efterfrågas i Sverige först, och så ser man då hur mycket efterfrågan eller produktion behövs, och så går man in på priskurvan och hittar ett kryss där, och det blir priset på el i Sverige, och sen då lägger man till de volymerna som vi exporterar, och då behöver vi ha mer produktion för att förklara det, och den är ju dyrare och dyrare, många gånger importerar vi den till och med för att kunna sälja vidare, och då får man ett högre pris. Detta här ville man granska från politikerna och lämna till lagrådet 2022 att titta på den här Bacon-modellen, om den uppfyllde EUs lagstiftning. Och lagrådet har ju aldrig publicerat, eller de har publicerat det till sin uppdragsgivare, men den har aldrig publicerats. Men underhandskontakter har ju visat på att lagrådet kommer fram till att då inte priset i Sverige får någon påverkan på priset i Tyskland, så kan man enligt EU-reglerna inte hävda att Bacon-modellen är diskriminerande.
Kan du förklara Bacon-modellen för en lekman, alltså typ mig? Vad skulle den alltså vad innebär den? Alltså, för när jag hör på dig så inser jag då, följt den här debatten från, på lite distans, så är det ju det är flera problem. Det är den avreglerade elmarknaden, det är en sak. Sen har olika beslut gjort att man har avvecklat viss kapacitet i södra Sverige, kärnkraft framförallt. Man har också tänkt ner andra kraftverk. För att marknaden funkar så, det är logiken, vi har pratat om det. Sen har man då att det svenska då statliga kraftnätsbolaget, Svenska Kraftnät, de är vinstdrivande, ska ge vinst i staten, och då har de hittat ett system där man tar olika betalt i olika delar av landet. Man tar betalt för överföringen helt enkelt. Och sen har man då dessutom ovanpå det massa skatter och moms och skit. Och sen så har man i andra änden, så på marginalen då, så styr liksom timpriset då, eller slottpriset styrs av egentligen vem är beredd att betala högst. Det är auktion helt enkelt. Så den som betalar 50 spänn för katalysmuggen, 70, 90, 1000 kronor bjudet av en gubbe i Tyskland, ja, då får alla köpa katalysmuggar för 1 000 kronor. Det är det nya priset den här timmen. Så om det var så att vi hade en väldiga behov i Sverige för att kunna leva våra liv av katalysmuggar, då hade alltså, om det fanns någon rubbad SPD-gubbe i södra Tyskland som verkligen vill ha katalysmuggen, den som jag just har druckit i, odiskad, för 1 000 kronor, då hade det satt liksom priset för alla katalysmuggar i hela landet. Och det hade varit uppror. Alltså jag bara skojar här, men visst är det på det sättet. Och så säger du egentligen då att den där gubben i Tyskland, han får gärna köpa Donny Sulens äckliga mugg för 1 000 kronor om han vill. 2 000 spänn. Ge han alltihop. Sälj villan och ge han pengarna. Men vi tänker bara köpa våra odiskade, våra diskade katalysmuggar för 5 spänn styck. För det är det de är värda.
Nej, men den liknelsen
det här var ju liksom agitatorversionen av Bekenmodellen. Ja, Suonenpriserna som vi kallar dem.
Nej, men jag skulle känna att vilja göra den här jämförelsen att råvarumarknaden, vilket man alltid hänvisar till att elen är på en råvarubörs, de bjuder ju då på guldet, va? Och då så den som bjuder högst pris sätter ju priset för all den gulden som säljs. Men hur sen den som har köpt det transporterar hem det, om inte han har tillräckligt med båtar och sånt, så påverkar det inte priset han ger på råvarubörsen, utan det får han ju lösa då i en transportkostnad. Därför menar jag att begränsningar som sker i elnätet, det ska inte speglas i priset på, som man sätter på kraftbörsen, utan det ska ju hanteras i så fall i elnätsavgifter eller någonting annat. Så felet är ju att man gömmer sig bakom att det är en råvarubörs, men råvarubörsen fungerar inte som Nordpol fungerar. Därför tycker jag att
borde hela Sverige vara som Nordpol ungefär?
Ja, alltså Nordpol är bara, sammanställer ju en massa tillgång och efterfrågan, och så har de en algoritm som räknar ut att hur mycket kan vi matcha att möta efterfrågan i Skåne. Och då kommer de fram till att nej, där är efterfrågan för stor, vi måste höja priset, och så höjer man priset till man får en balans. Ja. Antingen att man exporterar mindre, eller att företag säger att nu är det för dyrt så vi går över istället och kör gas istället för el. Ja.
Mm.
Och så hittar man den balansen på varje kvart, nu när man sätter pris varje kvart. Ja. Och det är en sån komplicerad modell. Jag tror inte att någon riktigt kan se igenom den modellen, vilket vi har sett ett antal gånger då. Det är helt ologiska priser som uppstår på marknaden där vi har i Norrland minuspriser på elen. Alltså man får pengar för man använder elen, medan då i södra Sverige betalar man då 7-8 kronor under en viss tid på dygnet. Ja. Det är klart alltså att en sån modell kan man inte ha, den har ju havererat. Ja. Men det är ju ingen som...
Och vill man inte tro dig och den här podden, då kan man bara titta på sin elräkning som kommer här nästa kvartal.
Ja,
och så ser man haveriet.
Ja, elräkningen består ju dels av haveriet på energidelen som är kopplat till detta. Sen har vi då elnätsbiten som går under radarn, där man inom ramen för monopolet har lyckats höja på 20 år har elnätspriserna ökat 100%, medan KP har ökat 50%. Men det är en annan fråga som man ska blanda ihop med den här elområdesfrågan.
Det är väldigt många komponenter här som hänger ihop, och så det är väldigt komplicerat allting. Men om vi går tillbaka till den här frågan, det som har varit mest synligt i media, det är just att det är ett pris i Sverige och ett pris för den el vi säljer, men att de priserna blir samma. Och du föreslår att man delar upp dem. Men hur funkar det rent praktiskt att dela upp exporten i en del och den inhemska försäljningen i ett del? Kommer inte detta påverka hur de här elproducenterna, hur de budar på auktion? Kommer inte folk vilja undanhålla elproduktion från Sverige för att istället försöka exportera till ett mycket högre pris?
Ja, jo, och det säger då de som vill gå, som inte gillar den här Bekenmodellen, att producenterna kommer då och vilja sälja sin el på export.
Mm.
Och då säger jag så här, ja, men låt dem göra det, då får de bjuda in till mycket högre priser. Men ponera då att de bjuder så högt att de kommer utanför priskrysset, då får de ingen tilldelning. Då sitter de med produktion som de kanske inte ens kan göra någonting åt, utan de får betala böter in till Svenska kraftnät för att de levererar in kraft. För de har ingen möjlighet att stänga av ett vattenkraftverk eller framförallt ett kärnkraftverk och vindkraftverk. Vi har ju, och då får vi väl se vad som händer. Om det då visar sig att att producenterna gör det, så kommer de aldrig att sätta ett pris som är över nuvarande priskris. Därför det tappar de volymer. Mm. Utan det kommer i så fall ligga någonstans emellan det renodlade ideologiska priskrysset från svenska marknaden och det nuvarande någonstans däremellan.
Mm.
Men pröva det på marknaden. Det har inget att förlora.
Skulle det vara två olika auktioner? En för den inhemska först och sen en för export? Eller är det samma auktion allting?
Nej,
alltså som sen
det,
delas ut?
Det är ju algoritmen kör man först med de svenska volymerna.
Mm.
Och när det är klart så stoppar man in de exportvolymerna. Så man gör det i två operationer, men det är ju en dator som snurrar runt. Va? Så det tar inte mer än någon sekund att räkna varje i den inhemska respektive den exporten.
Mm. När jag hörde om din modell första gången, det här var väl då någon gång efter 2020 och framförallt inför valet 22.
Ja.
Du har ju nyhetsbrev man kan prenumerera på om man är specialintresserad i detta. De flesta vill nog bara att det löser sig. Att du får igenom delar av dina förslag och så blir det lägre elpriser för konsumenterna. De flesta vill ju faktiskt inte vara experter på elsystem. Utan de vill bara ha låg elräkning. Eller ha råd att betala den elräkning som kommer.
Mm.
Det tar vi i andra poddar. Men när jag fick höra om din modell. Då var det som att jag bara. Halleluja. Alltså den här. Någon mässa. Bara, varför har ingen bara genomfört detta? För att alla andra förslag som fanns. Det var att man då skulle lämna EU-börsen. Eller man skulle klippa kablar. Eller man skulle bråka med de här elsystemen. Eller elnätsområdena i Sverige och så vidare. Men alltså din modell, och det kanske man måste göra då ändå, men din modell var ju det att ett pris för den svenska marknaden som ligger närmare produktionspriset, de verkliga kostnaderna, det som behövs för att producera och upprätthålla nätet. Och ett annat för den utländska exporten, som ju beror på att de inte har skött sina elnät som vi har gjort. Varför ska tysk underskott på elproduktion och södra Europa belasta oss? Det är ju helt hål i huvudet.
Ja, men jag,
och då tyckte, och då blev jag så förvånad att då sa massa människor, nej, det där bryter mot EU-lagen, det är inte lagligt, det är inte möjligt. Alltså tusentals invändningar som inte jag kan överblicka.
Nej.
Har de något fog för det? Eller skulle det vara möjligt att göra det du föreslår?
Alltså jag har ju till våra energiministrar, både när Farman barvade och sen efter med Babouche sagt att åk ner till Bryssel, ta med tjänstemän som förstår detta, presentera det för Bryssel och vi vill göra. Och så får vi Bryssel och säga, nej, så får ni inte göra. Och den dagen ska jag sluta att argumentera för Bekenmodellen, om ni får Bryssel till att säga det. Men vi kan ju se att andra länder har gjort ingrepp liknande detta utan att Bryssel har motsatt sig. Jag kan bara ta ett exempel att vi har haft en situation här åren tillbaka där efterfrågan från Tyskland har varit så stor. Så vi har inte kunnat få ner så mycket el till södra Sverige. Och då, vi har inte ens med motköp i Sverige klarat av det. Då gör Svenska kraftnät med motköp i Litauen. Så vi importerar 600 megawatt från Litauen. Som går på ledningarna från Nybro ner till Trelleborg. Och alla de 600 megawatten går till Tyskland. Och då får skånska eller sydsvenska elkunder betala vad elen kostar i Litauen. Som vid det här tillfället var 5 kronor per kilowattimme, medan det i SE4 var 65 euro. Och detta var en effekt av att modellen havererar ju. Och när jag redogör för den så säger alla riksdagsmän jag pratar med, ja men så kan vi inte ha det. Ja men det är så vi har det.
Ja, och det här är verkligen, det här borde alla kunna se att el som bara transporteras genom Sverige, som säljs vidare, som inte ens någon i Sverige vill ha eller behöver, att den påverkar priset i Sverige. För det finns ju andra länder som också har ledningar som går igenom Polen till exempel, som du sa här innan, att de skeppar el österifrån till Tyskland, men den elen påverkar inte polska elpriser.
Nej, så redogjordes det för att i Polen tyckte man att det var oskäligt, så att man sa det den transiterar vi liksom utan att den påverkar den polska marknaden.
Och de har gasledningar och sånt också, liksom. Det finns ju jättemycket ledningar.
Ja, ja.
Så där man helt enkelt flyttar råvaror och energi.
Ja.
Men det kan ju inte påverka den mark där tunneln eller där kabeln eller ledningen är grävd. Det är absurt.
Det andra exemplet är ju om vi nu bygger ut kärnkraften i Sverige, vilket då drivs från vår energiminister. Och vad uppstår då med den stormdel vi har idag? Jo, det uppstår då att den elen som de här kärnkraften producerar, som är tänkt för svensk industri, det är nog tysk industri exakt samma rätt att använda till samma priser som vi har här i Sverige. Så då kommer ju, då är det bara fråga om att det är begränsningar i överföringskapaciteten. Men då har vi den här Hansa Powerbridge som är lagd på is just nu. Tyskan driver på. De vill ju bygga så mycket sådana förbindelser.
Ja,
så när vi får mer kärnkraft i Sverige så kan man säga att Tyskland vill inte ha kärnkraftverk, men de vill gärna ha kärnkraftsel från Sverige.
Men det här är som elen åt svenskarna, kanske det här avsnittet får heta. Alltså, det är någonting absurt med att Sverige liksom med stora investeringar, stora problem, sociala konsekvenser då när folk knappt kan värma upp sina hem och så här, ha på kaffebryggan. Och människor har låga pensioner och människor har liksom låga löner och så elpriser blir som en jättebomb i hushållskassan som man dessutom inte kan kontrollera. Då blir ju på något sätt det här att vi blir någon sorts nästan som en koloni åt Tyskland som producerar el liksom och bara skeppar ut det och knappt får något för det, utan det skapar dessutom, vi får dessutom betala högre priser för att någon annan som råkar ha fått det här bolaget, fått köpa det här bolaget till underpris, oftast då de här elbolagen, då får de köpa, de har köpt det här till underpris, tjänat miljarder, och sen så får vi andra betala då dessutom högre priser för att de har förmånen att sälja vår el som Sverige då investerar i på olika sätt eller upplåter plats till. Det är ju våra älvar. Det är våra, liksom, kärnkraft är ju också risker. Kommer Tyskland då betala om det ett av de här Ebba Busch-reaktorerna havererar? Kommer de då betala det som de har orsakat, så att säga, genom att man bygger det för den tyska marknaden i kolonin Sverige? Alltså det är inte klokt.
Nej, alltså detta är ju sin förlängning när man drar ut detta. Nu kommer ju då överföringskapaciteten vara styrande för hur mycket man kan exportera. Men rent modellmässigt så kommer den styrmodellen som är idag att innebära att Tyskland kommer då och tycka det är bra att Sverige bygger kärnkraft, för då ska de bara se till att bygga förbindelser till en ganska låg kostnad.
Så det enda de bygger är kablar till oss för att tappa oss på vår el.
Ja.
Men man kan också säga att det är, alltså, på det stora hela så är det ju bra att vi är sammankopplade med resten av Europa, att vi kan importera och exportera el. Det är jättebra om vi kan tränga ut kolkraft i Tyskland med vår rena el. Men det är också så att med din modell, så det blir inte mindre export med din modell, att man har ett pris i Sverige och ett på export. Om någonting så blir det ju snarare mer incitament att exportera om man nu kan det. Så att det finns ju ingen invändning här om att det skulle vara osolidariskt att ha Sverigepriser, för att det är inte så att vi ska behålla vår el för oss själva, det är bara att vi ska betala ett lägre pris för den, och att det inte ska vara de här enorma övervinsterna hos eloperatörer hos Svenska Kraftnät, eller vilka är det som tjänar på den här modellen idag, att allting har samma pris?
Nej, men alltså det finns ju nationalekonomer som säger så att om vi får ett pris som är baserat på de volymerna som vi använder i Sverige, så kommer det bli markant lägre än vad det är idag. Det kommer ju harmonisera ner, skulle gissa, till en 50 öre i snitt, ja. Då kommer svenskarna att använda mer el, så de 33 terawattimmar, alltså 20% av vår elproduktion som vi exporterar idag, där kommer bli mindre utrymme, för vi kommer använda mer i Sverige. Och då säger jag så att även om det skulle vara så att svenskarna unnar sig lite varmare i huset då, så är det väl ändå kanske det som är kvaliteten, att vi har haft världens bästa elsystem, och delvis är det fortfarande ett bra system. Att vi värnar om det, och det kommer svenska elkunder till godo. Vi ska veta att kärnkraftverken, såväl som vattenkraften byggt före 1995, har elkunderna med den eltariffen som var tidigare betalt. Ja. Så de har redan betalt de här investeringarna. Och då tycker jag att elkunderna i Sverige ska faktiskt just ges första prioritet för att använda så mycket el som de behöver. Men om vi iklär oss något nationellt...
Eller vill köpa då? Eller vill köpa?
Ja, naturligtvis.
Men
om vi då sitter in i något klimatperspektiv och säger, nej, men Sverige, vi ska inte använda mer, vi ska få incitament för att folk sänker temperaturen hemma och gör mer energieffektivisering, för vi ska kunna exportera mer för att tränga undan fossil kraft. Det är en god tanke, men vi måste ändå förhålla oss till den elen produceras i Sverige. Vem producerar vi den för? Producerar vi den för svensk industri, samfärdsel, hushåll? För, eller producerar vi den för de företag som inblandade här ska optimera sina vinster? Och det är tillbaka till den här första frågan. Kan man lämna till marknaden att ta ansvar för elsystemen?
Det är ett naturligt monopol. Ja, alltså, i alla fall nätet.
Ja, på nätet är det, ja, men det är det, va? Och det har vi inte varit inne på ännu här, men det kan man säga att det är ju en lagstiftningsfråga. Va?
Mm.
Men den här bilden, jag vet inte om den syns, men här ser man hur elförbrukningen har ökat från 1900-talets början fram till idag. Ju. Och då på 50-talet, från 50-talet fram till mitten på 80-talet, så var det en brant ökning. Och så plötsligt så 86-87 så avtar ökningen. Och som max var vi uppe i 150 terawattimmar. Nu är vi nere i strax över 130 terawattimmar.
Och exporterar dessutom ganska mycket då.
Ja, men detta är förbrukning i Sverige.
Ja, det är förbrukning, förlåt. Mm. Ja.
Och då så, då kan man säga, vad är det som har hänt här? Ja, det är ju energieffektiviseringen har gjort väldigt mycket här. Som gör att vi har planat ut den här kurvan.
Och det är väl jättebra. Alltså, men, det är väl bra.
Men då vår energiminister har sagt att nej, men den här kurvan, den kommer nu att stiga och ska bli 2,5 gång så hög som den är idag på 20 år.
Är det trovärdigt?
Nej, och det är klart, om man då grundar investeringsbeslut i utbyggnad av kärnkraft och liknande eller elnät för att klara av det, då måste man ju ställa sig frågan, vem ska finansiera det?
På 70-talets mitt, när man hade den stora kärnkraftsdiskussionen, var det 76 och sådär, ungefär när du var nyexad och började jobba i det här för snart 50 år sedan. Då var det en debatt om att man trodde då på 70-talet att elproduktionen skulle behöva öka tredubblas på 40 år och sånt där. Det var ju därför man byggde ut så mycket.
Ja.
Och sen så blev det inte så, därför att man effektiviserade samtidigt som man byggde ut. Och vi använder ju på ett sätt mer el i våra verksamhet. Det är mer saker som drivs med el idag.
Ja.
Men de sakerna är mycket effektivare. En glödlampa idag eller på 70-talet är ju helt olika saker.
Ja.
Belysning, fordon drevs ju inte på det sättet då. Med el, inte i samma omfattning som nu finns det elbilar och så, men att det är mycket effektivare, och framförallt industrin. Men jag tänkte så här, nu står vi inför en höst här, vinter menar jag, det är höst, vintern är på gång, the winter is coming, och då kommer elpriserna börja snurra och de här mätarna börjar snurra i hallen hos folk och man blir oroad och elpriserna tickar på, det är det som det står i tidningarna den här veckan, att nu kommer elpriserna stiga, och så vet man då att vad beror det här på, första frågan. Den andra frågan är, i det enorma skillnaden mellan norra och södra Sverige. I Luleå kan elen kosta 14 öre kilowattimmen i oktober. Och i Malmö 70 öre samma dag. 5 gånger mer. Mm. Så varför stiger priserna nu när det blir vinter? Och varför är det sådana enorma skillnader? Vi har varit inne på de här sakerna. Mm. Men kan du förklara de två sakerna nu?
Ja, att priserna är låga i Norrland. Det har ju berott på att där är så mycket produktion. Och när man har delat in det i elområden så får man inte ut den här elen på hela marknaden, utan den marknaden där uppe är mycket, mycket mindre än vad det finns produktion. Och då,
de kan inte sälja till Tyskland. Det är liksom så. Om de hade kunnat ha en egen kabel, om Norrland varit en republik och skickat en kabel till Tyskland och sålt, då hade de också haft högre elpriser.
Ja,
och nu inte haft Bekenmodellen.
Vi kanske bara ska fråga här också, det här med elområden, är det bara pennstreck? Är det bara en institutionell skapelse, eller finns det en infrastruktur som har delat upp de här i fyra olika delar också?
Alltså när elområdena infördes 2011 så var det efter kritik framförallt från Danmark, även från Tyskland, att överföringskapaciteterna blev begränsade på de här utlandsförbindelserna. Och det ville inte danskarna och inte finnarna heller. Och de gick ju då till politiken och beklagade sig om detta. Och politiken vill inte ha det på agendan. Och mellan skål och väg så har jag ju fått veta ju att det var ju direktiv från politiken att stänga den här frågan. Och då kunde man ju hitta olika modeller på detta. Och Svenska Kraftnät fick då uppgift att titta på vad man skulle göra. Då införde man elområdena. Och då la man elområdenas gränslinjer på ett sätt så att priset skulle bli så högt som möjligt på mot Danmark och Tyskland, för att man skulle minska efterfrågan. Men det man inte sa någonting om, det var att alla de som bodde under den här linjen fick också högre elpriser.
Den lilla detaljen.
Ja.
The collateral damage liksom.
Ja, men när man då presenterade det så visade det sig att ja, men det där var ju inte mer än 2 öre per kilowattimme skillnad mellan södra Sverige och norra Sverige. Och det tar någon strid om det, det gjorde
nej,
man
nej,
inte.
Det förstår jag också.
Och den modellen fungerar ju bra i 7-8 år. Fram till med 2019. Så var den här...
Vad var det som hände då?
Ja, men det var den flaskhalsavgifterna intecknade Svenska kraftnät, där var cirka 500 miljoner om året. Därefter kom vi in i en situation där gasen i Tyskland började dra iväg i pris. Och
det var pandemin, va?
Ja, det började där, va? Sen kom ju gasströmmarna stramades ut redan 2021. Ju.
Just det.
Så att... Och då drog prisskillnaderna iväg. Ja. Och från att det har varit en intäkt till Svenska kraftnät på 500 miljoner om året, så har den från 2021 fram till nu varit 25 miljarder om året. Och det var ju aldrig tänkt om man tittar i förarbetena till...
Det här är ju jättestor skatt alltså, i princip på medborgarna.
Ja men det är det, va. Nu är det ingen intäkt till Svenska kraftnät i bemärkelsen att de kan ju inte intäktsbokföra detta, men de lägger upp det på konto och hos Riksgälden, och idag är det 80 miljarder på det kontot ju. Men under de här åren så har staten i form av Svenska kraftnät, finansdepartementet överdebiterat kunderna söder om Dalälven med 150 miljarder. 150 miljarder. Mm. Alltså det är otroliga belopp. Det är belopp vi pratar om när vi pratar om försvarsbudget och liknande.
Ja, ja, ja. Mm.
Och då har Svenska kraftnät tagit de här pengarna och använt för de investeringar de gör, som kanske är då 5, 6, 7 miljarder om året. Men och så säger Svenska kraftnät, nej men vi ska ju använda de här pengarna, det är förhandsinbetalda nätavgifter. Och då säger jag så att, men det är väl inte schysst att debitera mor Anna ute i skogen eller någon barnfamilj i Trelleborg avgifter för kommande 20 åren. Utan,
nej, det är också en kris.
Ja, de får gå till banken och låna pengar för att klara av sina huslån och annat. Medan Svenska kraftnät säger, nej men det är bara förhandsinbetalda avgifter.
För investeringar vi kanske gör om 20 år.
Ja, precis. Så att alltså, detta har ju blivit, och Svenska kraftnät har ju sagt då att till 2035 kommer de att plocka in ytterligare 144 miljarder i flaskhalsavgifter. Alltså det är sådana siffror så att man greppar inte det. Och då säger jag och många med mig så att de här elområdena, de var befogade 2011. Det fungerar systemet då. Men de har havererat och därför så ska man avveckla elområdena. Det är inga problem att avveckla elområdena. Det är bara att Svenska kraftnät istället för att få in 25 miljarder om året får betala ut för att de gör motköp hos producenter som det får in, eller fabriker som säger vi använder inte el när det är riktigt topplast. Mm.
Det här är väldigt intressant ändå, tycker jag, att vi har ett system idag som ingen någonsin hade kunnat välja eller försvara om de visste det när de införde detta 2011, att det skulle bli så här många miljarder som fastnar här. Så att alla borde kunna se att det här är ett dysfunktionellt system, det har havererat. Varför gör man inte någonting åt det nu då?
Den frågan har jag ställt till många av våra riksdagsmän, och vi har suttit och gått igenom det vi diskuterar här nu. Och så har jag då 5 punkter. Så tycker du att det här är rimligt? Nej, men så kan man inte ha det. Tycker du det här är rimligt? Nej, men så kan man inte ha det. När jag kommer till den femte punkten, så här, okej, vad gör du som riksdagsman imorgon då för att se till att vi inte ska ha det så här? Och då blir det alltid, ja, det där är inget som jag som riksdagsman kan påverka.
De sitter till utskott.
Det ligger hos EU, de där frågorna. Så. Mm.
Men stämmer det?
Man skyller på EU bara.
Ja, jag menar att det inte stämmer.
Nej.
Därför
nej.
Sverige har inte ens lyft frågan och därmed inte heller fått att ni får inte lov att göra så. När det gäller elområdena så är det inte en EU-fråga. Det kan Sverige ta bort direkt. Det är bara Sverige, Norge, ja, och Danmark har det på grund av, men det är geografiskt.
Men liksom marknaden verkar alltså riggad i princip för att företag och stat, alltså Danmark, Tyskland och en del andra länder behöver vår el. Deras industri och deras samhällen behöver vår el för att de ska fungera.
Ja.
Och vi har kapacitet att sälja det till dem. Det är fine. Men då är det som att systemet som det har blivit då med de här skenande avgifterna och priserna och så vidare. Liksom, det är ett system som har kantrat liksom på grund av omständigheter som man kanske kunde förutsätta men kanske inte. Skitsamma. Det har hänt. Men frågan är framåt och det är väldigt viktigt för folk. Men då blir det på något sätt att de som tjänar på det här, det är liksom bara de som råkar då äga de här bolagen och i viss mån får ut avgifterna från nätet. Så att det är liksom de som verkligen, förutom du då och några få till, som kan de här sakerna, så är det ju alla de utländska makterna och företagen, de vill ha vår el, och det enda de bygger är kablar för att ta den, så här, sugrör till vår elmarknad och till vår sockerdricka. Och sen så har man liksom då de svenska aktörerna, de tjänar ju multum, de blir ju tusentals miljarder, de blir värda hundratals miljarder de här bolagen på grund av det här systemet och gör enorma vinster till sina ägare. Och ibland är de ägarna delvis offentligt, pensionsfonder eller staten eller så, eller kommuner. Men liksom, aktörerna har ju inget incitament att ändra det.
Nej, men när det gäller elområden vill jag återigen understryka, det är bara staten som tjänar på det. Ja. Producenterna i viss del också, men producenterna uppe i Norrland, de får inte betala för sin el. De har inte råd att underhålla sina anläggningar. Det var en artikel där Vattenfall sa att vi får inte, på de intäkterna från Norrland har vi inte råd att underhålla anläggningarna.
Det är inte klokt.
Mm. Och medan då de kan tjäna pengar på sina kärnkraftsanläggningar mellan Sverige och liknande, för där kan de få ett högre priser. Så jag menar, återigen är att om vi tittar på liksom pengarflödena, så är det dels på elområdena, det är staten som tjänar på det. Magdalena, finansministern Svantesson har väl tagit in 40 miljarder.
Hon har varit här i studion, vi frågade inte om det här, vi borde gjort det.
Mm. Ja, alltså 40 miljarder i ökad momsintäkter. Och på frågan liksom...
Det fäste vi henne på lite ändå.
Ja, momsen, ja. Mm.
Ja.
Ja, det gjorde vi faktiskt.
Eller elskatten. Mm. Momsen bara.
Så det finns elskatt och elmoms.
Ja,
okay. Det är moms på elskatten.
Alltså elskatten, den är ju ett belopp ju. Mm. Medan om elpriset har stigit med de här flaskhalsavgifterna, så faller 25% moms på dem. De svenska kraftnät har plockat ut. Okay. 125 miljarder i flaskhalsavgifter. Så är det av dem är 25% moms.
Ja, det är så många delar det här. Och en annan del som jag skulle vilja ta upp är också det här. Att när man avreglerar elmarknaden, så har man ju ett område som funkar ganska bra i den här auktionen. Att elproducenter kan sälja sin el och att det inte är massa överskott och sådär. Sen så är investeringar i elproduktion, det finns inte tillräckligt incitament för det så som systemet ser ut nu. Utan där behöver man också någon sorts subvention för att det ska ske. Så att den funkar lite mindre bra. Och sen så finns det en del som du vinner på också där, och det är ju eldistributionen, elnäten. Och det är ju ett naturligt monopol, eftersom man bara kan ha, eller att det bara är samhällsekonomiskt lönsamt att ha ett elnät, att man inte har en massa dubbla kablar. Och där, det kan man ju inte ha en marknad för, eftersom det är ett monopol, utan där har man ju bestämt politiskt att de som driver de här elnäten får ta ut en skälig vinst. Och det var någonting som du nämnde förut när vi pratade inför den här podden, att det har man ändrat vad det betyder, att man har ändrat att de som drev de här elnäten, de vill öka sin vinst. Och det har de gjort på olika sätt. Kan du förklara hur det gick till?
Ja, alltså när lagstiftningen sattes då 96, så stod det i lagstiftningen att elnätkostnaden ska vara rimlig och de som investerar ska ha en skälig avkastning. Och det var ju många inblandade utredningar.
Det är ganska luddiga begrepp.
Mm. Ja, och det var många inblandade sen, alltifrån lagrådet till olika elmarknadsutredningar. Men ingen definierade vad är skäligt och rimligt. Och om man då pratar med dem, och de som var med på departementet på den tiden, säger det att det var ingen som ville ta den frågan.
Mm.
Och det resulterar ju i att när elnätsbolagen som då och ägs av finansaktörer som har tillbaka till aktiebolagslagen ska optimera vinsten. När de tolkade det, sa de att, men vad är skälet då? Och då gick man till domstol och processade kring detta kring 2010. Och efter många instanser hamnade man högsta instans och fick rätt då att höja sina elnätsavgifter inom ramen för de begreppen.
De bestämde helt enkelt att oskäligt var skäligt.
Ja, det
orimligt var rimligt och oskäligt var skäligt.
Men det beror på hur man presenterade. Och då var den här modellen bygger på att man ska värdera elnäten i samband med den här domstolprocessen. Vad är värdet av det elnätet som vi har idag om vi skulle bygga det på nytt?
Det vill säga, om man ska räkna ut vilken avkastning de har, så måste man veta vad är värdet av deras elnät. Så att den uträkningen av vad deras elnät är värt, även om det är kablar som har byggts för 50 år sedan i vissa fall och som kanske inte ens behövs längre, den uträkningen blir väldigt, väldigt viktig för hur mycket avkastningen blir.
Och den gör de säkert själva.
Ja, avkastningen är ju...
Vem gör den beräkningen, undrar man?
Ja, men
är det de själva som uppskattar det då?
Ja, men har de fått lämna in underlag till Energimarknadsinspektionen vad det skulle kosta att bygga så många kilometer av den typen och den transformatorstationen. Långa uträkningar. Och då har man ju tagit dagens prislista. Va? Och då kommer man fram till att värdet är något så här stort 2014, och sen har man räknat upp det varje år med entreprenadindex. Och entreprenadindex har de senaste 20 åren ökat med dubbelt mot KPI. Så bara den uppräkningen har ju ökat då, så här, möjligheten till att när man delar intäkterna med värde på nätet.
Ja. Så uppräkningen har varit alldeles för hög, men själva bassumman var ju också konstig, eftersom de kostnaderna för vad elnätet är värt, hade varit ett vanligt företag med vanlig marknad, så hade de ju skrivits av efterhand och minskat i värde eftersom de blir äldre.
Ja, då hade man haft ju...
Men de räknade att allting är värt som om det var splitt
idag. Som man hade byggt idag.
Ja.
12 kärnkraftverk, ett helt stamnät, de här dammarna i Norrland. Allt detta byggt idag.
Ja, men dagens dammarna, det är produktionen.
Elnätet, förlåt.
Och det har ju varit mycket diskuterande. Och jag har varit väldigt engagerad i den här debatten med Energimarknadsinspektionen. Och de håller ju med om detta, att det här är snett. Och de har då inför nästa regleringsperiod velat förändra i lagstiftningen. Och till min förvåning så är det då att regeringen ger inte någon stöd för de förändringarna, därför att de kommer då med att man riskerar då att de bolag som har investerat i elnät under de förutsättningar som var, så ändrar man förutsättningarna i lagtext, och då kan de bolagen, eller man riskerar då att de stämmer staten på ersättning. Ja, men
det här, kan aldrig ändra någonting i så fall.
Kan aldrig ändra någonting. Nej, men det här, alltså allt det här kokar liksom ner till att det är väldigt mycket av detta som är, för ett land som säger ett modernt samhälle, så är ju elen helt central i klimatomställning, i industri, i transporter, i uppvärmning, i att kunna ha en mobiltelefon som funkar. Och Max, du är väldigt intresserad liksom, och engagerad i liksom, klimatomställning, nyindustrialisering och sådär. Vad tänker du kopplat till de frågorna? Vi har de här liksom, ja men vad tänker du kopplat? Det här är ju en helt central fråga. Ett land som Sverige som lyckligt lottade med liksom förutsättningar och en historia av att vi har byggt system och vi har vår vattenkraft och så. Vi har också hav runt våra kust, vi har hav och vind och så. Det blåser väldigt mycket. Så vi kan liksom ha en god tillgång till energi. Och så har man så här slarvat bort liksom den här juvelen på något sätt med ett dåligt, numera i alla fall dåligt fungerande system.
Man kan säga att alltså, så som det verkar för en lekman utifrån, så det verkar som att det är väldigt många steg som har tagits utan någon överblick. Ingen har riktigt sett vart det här är på väg, och man har liksom löst olika problem. Det kanske var en smart lösning att ha elområden då 2011, men sen så skapade det en massa andra problem längre fram, så att det byggs på i det här bygget, och sen så till sist så sitter man med något väldigt dysfunktionellt system som ingen egentligen hade designat från början, om de skulle bara designa det optimala systemet. Så det är helt havererat, men ingen kan ändå gå in och ändra det, för att det har blivit så komplicerat och ingen överblick, och de som har överblick är ofta de som kanske har incitament av att behålla system som tjänar pengar på det. Eller helt enkelt att det är för svårt att ändra någonting och det är alldeles för komplicerat, det kommer att ta alldeles för lång tid, man kommer inte belönas för det politiskt. Så det verkar som att man hade behövt gå in och liksom ta ett helhetsgrepp, ha något sorts Alexanderhugg kanske, där man delar upp elmarknaden i två delar som du vill, och sen så börjar man jobba utifrån det och se hur kan man rätta till det här systemet som har blivit konstigt.
Jag tänkte bara skjuta in en grej, för det var en väldigt bra det att du skrev på ditt nyhetsbrev här, säkert på andra sidan, att om du hade fått vara energiminister en dag, du hade nog behövt en vecka i alla fall, även om du är ihärdig. Men vad hade du gjort, så svara på Max, liksom så här, det här Alexanderhugget, och sen vad hade du gjort då om du hade fått, du blir Magdalena Andersson eller någon annan vinner makten efter valet, och du blir, lite förvånande så blir du energimarknadsminister i en S-regering. Vad gör du då?
Ja, då, om inte det har skett innan, så ska jag avveckla elområdena. Vilket är en, administrativ på som man ändrar lite grann i datasystem och sånt.
Det tar ett par dagar.
Ja, jag sa det tar 3 månader att göra. Avveckla det. Och
Q426 heter din valkampanj helt enkelt. För ja. Till nyår är det klart.
Ja, alltså det finns naturligtvis väldigt mycket detaljer. Mm. Men det är liksom strukturellt är det finns lösningar. Vi hade de här modellerna före 2011. Då hade vi ju en del områdena och då fick ju Svenska Kraftnät göra motköp och agera. Så Svenska Kraftnät har den kunskapen. Det är bara att det problemet har blivit större nu för det är större volymer. Det är det ena jag skulle gjort. Det andra är att jag skulle infört den här avräkningen av svenska volymer för sig och utländska för sig.
Mm.
Och det tredje är att jag skulle haft jag ska inte säga slakta för det är fel, men jag skulle ha delat upp Svenska Kraftnät i en del som är ett nätbolag för stamnät och regionnät. Alltså staten konfiskerar, om man får lov att använda det ordet, regionnätet.
Du skulle förstatliga helt enkelt regionalnätet.
Ja, alltså överföringsnätet, medan distributionsnätet ska ägas lokalt, ungefär som idag av kommuner, samfälligheter eller liknande, det som är närmast. Men hela överföringsnätet ska man hålla ihop. För nu optimeras ju inte detta på ett bra sätt för att Svenska Kraftnät bygger ut stamnätet, men regionnätsägarna de är inte med och bygger ut regionnätet för matcha det, för det gynnar inte deras kalkyl. Så att där hade man behövt ha en huvudman. Det var beslut nummer. Och i det beslut nummer 3 hade också det varit att Svenska Kraftnät ska inte ha myndighetsroll. Idag är de både myndighet och affärsdrivande. Och de kan i sin myndighetsroll fatta beslut som gör påverkar gynnsamt deras affärsverksamhet. Ja. Utan det måste ju ses över. Och jag tycker att Energimarknadsinspektionen, det är ju regulator. De ska ha den rollen. De ska ha myndighetsrollen. Men som de är bemannade idag så måste det struktureras om också. Och skaffa få in mer kompetens dels från branschen men dels från akademin också. Som man skulle då sätta upp. Så det är de 3 besluten.
Vad har du för sista fråga, Max?
Jag tycker det har varit ganska mycket info som det har varit. Så att jag är ganska...
Jag håller med. Alltså, jag tror vi har anledning att du får komma tillbaka. Vi snackar vidare här. Jag tänker så här, en sista fråga. Hur tror du att elpriserna blir? Du bor i Skåne, gissar jag på direkten, eller hur?
Ja, ja.
Hur blir elpriserna i vinter?
Alltså, jag tillhör inte dem som... har den här alarmistiska inställningen här. Nu är det så att nu har man byggt den här ledningen till Finland, vilket gör att elpriserna ökar ju i det som heter ECET. Ja. Hur det påverkar balansen, det har jag inte tillräckligt mycket data för att kunna sätta mig in i. Men överlag, så om vintern blir likt förra årets vinter, så tror jag inte att elpriserna kommer att springa över. Alltså spotpriserna på månadsbasis över 21 kronor på månadsbasis. Förra året låg det lite lägre. Men jag tror inte det den här chocken man säger kommer att springa iväg. Men blir det riktigt kallt i Nordeuropa eller det händer någonting i världspolitiken som gör att Tyskland får ett annat förhållningssätt i sin energimarknad, så kan det påverka på ett ogynnsamt sätt för elkonsumenterna i Sverige.
Tack Bengt Ekenstierna för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit.
Fortsätt med in frågor och uppslag till startapressarna@katalys.org. Vill du stödja vårt arbete, bli månadsgivare eller stödja med ett engångsbelopp eller skaffa vårt kostnadsfria nyhetsbrev där du får läsa om allt vi gör på Katalys, så hittar du info om detta på www.katalys.se. Du kan också anmäl dig på nätet för att skaffa Beken-modellens nyhetsbrev. Det är väldigt läsvärt. Man får mycket information där om man är elnätsöverintresserad. Av elnätsöverintresserad person. Det kan man nog bli efter det här avsnittet. Vill du ha mer podd så hittar du Katalys poddar, Avgå alla. Finns även på YouTube. Socialismens ABC och litteraturpodden i Kapten Enqvists bibliotek. Gratis i din poddspelare. Kolla in oss på YouTube, Facebook och Instagram. Vi som har lett det här avsnittet heter Max Järnek och Daniel Suhonen. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.